En av texterna ska vi hämta från psalm 8. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter, får, oxar, all boskap och markens vilda djur, himmelens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havet stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Amen.
Då ska vi se. Ja, då hörs jag till och med. Maria Hammar heter jag, kommer ifrån Fristad utanför Borås, men bor nu sedan 3 år tillbaka i Stockholm och pluggar till att bli pastor inom Ekumeniakyrkan. Jag är inne på mitt 3:e år, eller ja, jag ska börja mitt 4:e år och mitt sista år helt enkelt, det som kommer. Och jag har fått den stora äran att komma tillbaka hit och predika. Jag fick ju vara här förra sommaren också. Och det var ju fantastiskt roligt att få möta många av er då. Och som sagt, jag ska få predika här idag och även om 2 veckor. Jag ska börja med att läsa den texten som jag kommer att predika utifrån, som är söndagens text, som är hämtad ifrån Lukas evangeliet, kapitel 12, verserna 42 till och med 48. Herren svarade: tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska. Sannerligen, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker, det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med det trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som är okunnighet gör sådant så förtjänar prygel. Han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mera. Jag tror vi behöver be efter den här texten. Herre, tack för att du är närvarande. Tack för att du är här mitt ibland oss. Och Herre, nu ber jag att du ska hjälpa oss att förstå den här texten lite mera. Herre, jag ber om att du ska öppna våra hjärtan för dig och ditt ord. Och låt oss då villiga att ta emot det. Amen. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men sommaren är ju en tid av förvaltarskap. Till exempel att vattna blommor åt någon, att ta in posten, vakta hundar eller katter eller vad det nu är man vaktar eller förvaltar. Jag har både haft en blomvaktare den här sommaren och jag har fått vara blomvaktare också. Och även om min blomvaktare skulle ha glömt att vakta mina blommor eller bara struntat i det, så skulle jag faktiskt inte, tro det eller ej, jag skulle aldrig piska henne eller ge henne några rapp. Men jag skulle nog se det ändå som ett brutet förtroende. Jag har bett henne eller honom att vattna mina blommor, men sen så gör inte personen det av någon anledning och mina blommor är döda. Eller ännu värre om det är en katt eller hund som man ska vakta. Det skulle ju nog kännas lite tråkigt ändå när man kommer hem. Texten idag, den är väldigt svår och den är hård. Jesus är inte den där snälla, den där mjuka Jesus som vi ibland kan göra honom till. Nej, han är hård och han ger klara direktiv om vad som händer med dem som vet vad deras herre vill men inte förbereder eller handlar så, inte förvaltar det. Och den här liknelsen, den är insatt i ett sammanhang där Jesus talar om sin återkomst på något sätt. Det är lite oklart om det är Jesu uppståndelse som det syftar till, då Jesus är på den här, under den här tiden på väg mot Jerusalem, mot sin korsfästelse, mot sin uppståndelse. Han vet ju vad som väntar, men inte lärjungarna. Men det kan också, alltså det kan alltså handla om hans återkomst där och då, hans uppståndelse, men det kan också handla om den återkomsten som vi väntar på än idag. I vilket fall så verkar det handla om Jesus och lärjungarna, Jesus och kyrkan. Jesus är den som reser bort och lämnar kyrkan till att förvaltas till han kommer tillbaka. Och Jesus talar här om två olika sorters förvaltare. Och vad var det då för skillnad mellan dessa båda? Förutom då att den ena var trogen och klok och den andra trolös och ond. Jo, en viktig skillnad var att den första agerade som om hans herre aldrig hade rest bort. För honom hade det ingen betydelse var han för tillfället befann sig. Allt förvaltaren gjorde, gjorde han som om hans herre hela tiden var närvarande. Han ändrade inte sitt beteende bara för att han inte kunde se honom mitt framför sig. Den andra förvaltaren skulle man kunna likna med det här ordspråket: när katten är borta så dansar råttorna på bordet. Betedde sig på ett sätt när hans herre var hemma och på ett annat sätt när hans herre var borta. Han tänkte, jag kan göra vad jag vill nu. Det finns ingen som kollar mig, hur jag sköter mig. Och min herre kanske dröjer och han kanske aldrig kommer tillbaka. När jag var yngre och kanske egentligen fortfarande så var verkligen något av det bästa jag visste hemligheter. Jag var ganska dålig på att hålla dem dock. Men riktiga hemligheter, alltså sådana där som en vän kom och berättade i förtroende, de ville jag verkligen försöka hålla. Jag ville förvalta och jag ville bygga upp ett förtroende. Och jag vet inte om ni kan hålla med om det, men när man kommer till en person och berättar en hemlighet, om jag får höra en hemlighet, då får man ju också känna sig lite speciell. Det får en att känna sig lite viktig och kanske lite i ett överläge ibland. Jag vet någonting här som inte alla andra vet. Den känslan. Och ibland så upplever jag att det är så här vi kristna i Sverige och kanske andra delar av världen också lever. Som om vi har fått förvalta en hemlighet. En hemlighet som gör oss speciella. Som ett barn som har en stor godispåse under armen som den inte vill bjuda av. För att vi inte vill? Nej, det tror jag inte. För att vi inte hinner? Ja, det kanske kan kännas så. Men jag tror att två stora anledningar är bekvämlighet. Vi har det ju så bra. Och rädsla. Och vi kan ju även se det här beteendet när vi tar till exempel klimatfrågan här i väst. Vi vet vad som händer om vi inte börjar tänka mer på hur vi lever våra liv. Men ändå har klimatfrågan varit som en liten hemlighet ibland oss. Något vi inte riktigt vill ta i. För det skulle ju innebära att jag måste ändra mina vanor. Vi har det så bra. Vi behöver inte Gud i vår vardag, utan kan leva på som om han inte finns. Vi kan reducera honom till en liten del av vårt liv, till en liten tårtbit, till en liten hemlighet eller något vi kan ta långt senare, för det kan ju dröja jättelänge innan Herren kommer tillbaka. Jag tror att vara goda förvaltare handlar om att gå ur den här bekvämlighetszonen. När vi läser om lärjungarna i Bibeln så lämnar det mycket bakom sig när de börjar följa Jesus. Ni känner igen orden säkerligen: lämna allt och följ mig. Lämna allt och följ mig. Snacka om att gå ur sin bekvämlighetszon. Vad kan vi göra? Vad kan vi göra för att inse hur beroende vi ändå är av Gud? För det handlar ju inte om att vi idag i Göteborg, i Sävedalen, i Sverige inte är beroende av honom. Men i många fall så agerar vi som att vi är mer beroende av till exempel våra smartphones än av Gud. Men telefonen har inte skapat universum som vi lever i. Djuren, grönskan, människorna. Men Gud har. Och vill man vara en del av den kristna församlingen så innebär det ett förvaltande av allt det skapade. Och inklusive oss själva. Vi är ju skapta. För några år sedan så arbetade jag som ungdomsledare ute på Hönö. I Hönö missionsförsamling. Och en natt så drömde jag en dröm där. Jag drömde att jag var inne på mitt kontor. Och där framför mig så var mitt skrivbord. Och jag var inte ensam inne på mitt kontor, utan jag visste att Gud var där. Jag kunde inte se honom, men jag bara visste i min dröm att Gud är här. Och vi kollar på mitt skrivbord tillsammans, jag och Gud. Och det här skrivbordet är helt proppfullt med saker. Och jag hade väldigt mycket i mitt arbete under tiden jag jobbade som ungdomsledare. Och jag minns inte om det var en särskilt hektisk period, men jag var sån. Jag hade mycket för mig hela tiden. Och på mitt skrivbord så låg det papper, det låg permar, det låg en dator och det låg så utspritt överallt. Och Gud frågade mig: Maria, vart får jag ha mina saker någonstans? Och jag började liksom så här se mig omkring och bara, vad kan jag ta bort? Kan jag slänga något? Kan jag liksom bereda lite mer plats? Och jag får till ett litet hörn på mitt skrivbord. För allt var så viktigt, tyckte jag. Och så säger jag: Det här kan du få. Och sen vaknar jag. Att vara en god förvaltare är att börja göra Gud synlig i ditt liv. Vi behöver ta bort den här hemlighetsstämpeln och låta honom påverka och forma dig. Det handlar om att låta Gud finnas med i alla bitar av våra liv. I allt från vilken bil jag ska ha eller eventuellt inte ha för att förvalta den här jorden på bästa sätt. Till vilket yrke jag ska välja så att jag kan få förvalta mina gåvor på bästa sätt. Att leva i förvaltarskap handlar om att tro att Gud har tankar för ditt liv. Och goda sådana. För han vill skänka dig en framtid och ett hopp. Som det står i Jeremia 29:11. Att förvalta det du fått av Gud är att leva som om Gud faktiskt finns. Paulus skriver: ha Gud som förebild. I allt lev i kärlek. Det handlar om att ta kärlekens väg och leva som om Gud faktiskt finns och att Jesus en dag ska komma tillbaka. Att leva som om Gud finns innebär att vi tror att Gud verkar även idag genom den helige ande. Och att han kan verka genom oss med våra liv och genom våra församlingar och genom våra gåvor. Tillsammans som församling med den helige ande som hjälpare och vägvisare, inte våra smartphones, så kan vi få vägledning i förvaltarskapet så att inte Jesus blir någon som vi bara pratar om innanför dessa väggar, utan någonting som får bli synligt i våra liv. Det handlar om att tro på bönens kraft. Att be för dem som förföljer oss. Be för det i nöd. Be för andlig klarsyn. Och så vidare. Att be är att förvalta. Och att agera som om Gud faktiskt finns. Och så här är det ju. Budskapet om Jesus sprids alldeles så mycket som när man ser människor som lever som om Gud faktiskt finns. När det får konsekvenser i ens liv, i ens val, i ens värderingar. Under trean på det teologiska programmet till att bli pastor så måste man skriva en uppsats. Och jag och en vän, vi skrev två olika uppsatser, men båda handlade om unga vuxna. Jag skrev om unga vuxna utifrån två olika församlingar och varför de är med i de här församlingarna. Och min vän skrev om barndomens betydelse för att stanna kvar i församling. Och vi kunde se ganska många gemensamma nämnare i de här två uppsatserna. Men en sak som blev ganska slående är ordet äkthet. Det är av stor betydelse för unga vuxna och om de ska vara kvar i våra församlingar. Det handlar inte alltid i ens barndom om hur mycket man har pratat tro. Det som betyder särskilt mycket är hur ens föräldrar har levt. Eller hur ens nära vuxna i församlingar har levt. Är det äkta? Menar vi det? Påverkar det våra liv? Jag skickade även ut enkäter till unga vuxna i de här församlingarna som jag arbetade med. Och ett citat från den här enkäten blev väldigt slående och det gjorde väldigt ont på ett sätt att läsa. För personen skrev att hon eller han tyckte att det saknades hjärta och Jesus fokus. Och det här tycker jag talar någonting för vad vi behöver, vad vi vill ha. Vi vill ha äkthet, och jag tror framförallt att människor utanför kyrkan vill se den äktheten hos oss också. Det är viktigt att vi förstår att Jesus lever, inte bara här i hjärnan, utan här i hjärtat. Och jag satt ett tag och funderade över så här liknelser som jag skulle kunna ha nu i slutet på min predikan för att förstärka det här budskapet. Och jag kom på några olika. Jag tänkte till exempel på att om man får en cykel som en gåva och sen så använder man aldrig den här cykeln utan den bara står hemma, eller man kanske till och med hänger upp den på en vägg. Det är ganska populärt idag att här ha cykeln på väggen. Eller om man får ett instrument, eller jag och Filip till exempel, vi har en gitarr hemma. För att jag ibland tänker att jag ska börja spela gitarr. Men den står ju mest där och bara dammar. Det blir aldrig spelat någonting på den. Och så tråkigt. Tänk vad mycket fin musik det skulle kunna bli. Om jag först i alla fall kanske ansträngde mig lite då och lärde mig. Men ändå, ett instrument som bara står där. Eller tänk på hur mycket kilometer man hade kunnat cykla på vägen om inte cykeln hängde på väggen. Och så kom jag på några sådana här och jag tyckte inte riktigt att de var helt klockrena, men sen så kom jag att tänka på en liknelse som kommer bli de sista orden på den här predikan som jag vill ska bara så här klinga kvar i era hjärtan. Och det är såklart hjärnan bakom allt, Jesus, som ger den här liknelsen. Han säger ju så här: ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan håller den på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Amen.